Här är Kulturnytt. Svenska hushåll betalar allt mer för ljudmedier enligt nya siffror från analysföretaget Mediavision. Och en kategori som bidrar till ökningen är betalpoddar.
Det som kan bli skillnad kanske när man gör en betalpodd är att man kan känna lite mer ansvar eller liksom så för lyssnarna att man vill att podden ska vara bra.
Serietecknaren Liv Strömqvist har flera poddar, en del bakom betalvägg.
Så att man vet att de har varit så himla gulliga och startat en prenumeration och liksom stöder den på det sättet. Och då känner man ju att man vill verkligen, verkligen leverera ett innehåll som känns värt pengarna.
Varje hushåll betalar i genomsnitt 170 kronor i månaden för ljudmedia enligt Mediavisions konsumentundersökning. Största andelen är för musik och höjda prenumerationskostnader står för en del av ökningen. Poddar är den minsta andelen, men växande. Fredrik Liljekvist är analytiker på Mediavision.
För 10 år sedan fanns ju knappt det här fenomenet alls, utan det var helt och hållet gratis lyssnande då, så att säga, som drev den marknaden. Där konsumenter istället för att betala för innehållet, som är den siffran vi pratar om idag, så har man lyssnat på annonsfinansierade poddar, det vill säga poddar med reklam i.
Idag går ungefär hälften av pengarna som läggs på betalpodd till stora streamingtjänster, där man betalar en fast summa för ett stort poddutbud. Fredrik Liljekvist spår att det kommer bli vanligare att slå ihop fler typer av innehåll och alltså samla ljudböcker, musik och poddar på samma ställe. Men den typen av lösningar tror Liv Strömqvist inte kommer gynna vare sig poddare eller poddlyssnare.
Alltså jag tror en vanlig människa hinner väl inte följa mer än 2 eller 3 poddar. Alltså man ska lyssna på alla avsnitt och så, annars får man ägna all sin tid åt det. Liksom. Så intuitivt känns inte det som en särskilt bra idé att köpa liksom ett sånt paket.
Reporter där var William Thomas. I ett öppet brev till Riksantikvarien krävs besked om hur Hälsingegårdarnas framtid ska tryggas. Björn Olsson, ägare av Hälsingegården Gästgivars, är en av dem som skrivit under brevet.
Vi känner oss nödgade att göra något drastiskt.
Som ett av Sveriges världsarv så ska Hälsingegårdarna bevaras. Men vem som bär ansvaret för det är inte helt självklart. Idag så står gårdarnas ägare för en orimligt stor del av det ansvaret, menar Björn Olsson.
Vi har ställt upp och trott att man kanske skulle kunna finansiera det med guideintäkter och butiker och kaféer och så vidare. Men det håller inte.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarven. Men Riksantikvarieämbetets Maria-Lena Pilvesma berättar att de inte bär ansvar över frågan kring hur världsarven ska bevaras.
Så det finns ingen lagstiftning som just specifikt reglerar hur ett världsarv ska förvaltas.
Och när det kommer till ekonomiskt stöd så menar hon att det faller på länsstyrelsen.
Men i det privata sammanhanget, då behöver man vända sig till länsstyrelsen som i sin tur fördelar medel för kulturmiljövården, så kallade kulturmiljövårdsanslaget.
Sa Maria-Lena Pilvesma, chef på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning. Skånes taltidning för synskadade ger ut sitt sista nummer i nästa vecka.
Man har gjort ett urval, och jag är inte så säker på att det har alltid varit bästa möjliga urval, om man ska vara krass. Det har varit väldigt vinklat. Så att jag tänker, här behövs göras någonting.
Så här lät den när Per Einarsson, kristdemokrat och ordförande för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden, gav sitt svar på varför tidningen inte ska vara kvar på förvaltningen. Mats Sundling är redaktör på Skånes taltidning och känner inte igen Per Einarssons beskrivning.
Ja, jag och vi blev förvånade över att höra någon uttrycka sig på det sättet om den här verksamheten. Det har vi aldrig hört. Jag har i alla fall inte gjort det under de 20 år som jag har jobbat här. Förvånande att Per Einarsson tycker sig så, för han har ju blivit intervjuad här rätt många gånger. Han har aldrig framfört några synpunkter.
Per Einarsson menar att det inte är regionens uppdrag att ha en redaktion som jobbar med oberoende granskning och nyhetsbevakning.
Vi har ett uppdrag att som region informera, och då handlar det om samhällsinformation. Jag kan då också säga, gör vi det till andra funktionshindrade? Nej, jag tror inte vi gör det.
Enligt Mats Sundling kan nedläggningen leda till ökad isolering bland synskadade.
För en del människor så är vi det enda nyhetsmedium de har. Och det är tragiskt, men sant.
Reporter där var Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Anna Morutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Text och musik. En musikalisk resa. med Erik Skylt.
Det var en sommardag år 1972. Sjön nedanför alldeles stilla. Och allt i naturen helt grönt och lugnt. Och ett enda stort överflöd. Hit hade han längtat utan att veta om det.
Söndagar efter 11 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play. P2 Musikhistoria.
Carlo Gesualdo. Mord och madrigaler.
Det skulle kännas skönt om han mådde dåligt, men det får vi nog gissa att han inte gjorde.
I mean, everybody loves a good murder story.
Att inte göra någonting skulle ju försvaga hans manlighet.
Let me die of my pain.
Lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Det här är Rendezvous Remix. Temat för sommarens första remix är varmt. Varmt välkommen, jag heter Kristiansson. Efter en kall vår hoppas vi på en varm sommar. Då ägnar sommarens första Rendezvous Remix till att besvärja fram en sådan. Det här var saxofonisten Paul Desmond och hans kvartett då From the Hot Afternoon. Titellåt på ett bossa-album från 1969. där två unga upcoming låtskrivare, Edo Lobo och en ung Milton Nascimento, specialskrivit låtarna. From the Hot Afternoon var ett av Nascimentos bidrag. Under 60-talet spelade var och varannan amerikansk jazzmusiker in åtminstone någon bossa-platta. En som definitivt inte missade det tåget var vibrafonisten Cal Tjader, som spelade latinamerikanskt inspirerad jazz redan i början av 50-talet och kom att profilera sig som latin jazzmusiker. Det var vibrafonisten Cal Tjader som var ute och spatserade i sommarvärmen på Sunset Boulevard 1964. På albumet Warm Wave, inspelat med Klaus Ågerman som arrangör och orkesterledare. Ågerman som nyligen flyttat till USA och kom att bli en av de mest eftertraktade arrangörsnamnen för jazzmusiker under det närmaste halvseklet. Och från Sunset Boulevard i Los Angeles till gatorna i New Orleans.
I said it's early fat
Orleans gator och torg är hemmaplan för det här gänget som på traditionellt maner även spelar på jazzbegravningar i trakten. Tre av gruppens före detta medlemmar har dött av skottskador, vilket väl också antyder att det här är ett band med djupa rötter i jazzens undre värld. Men heta är de, och denna ångande steaming blues finns med på albumet Life and Times of Hot 8 Brass Band. Ett album som just är tillägnat minnet av skjutna före detta bandmedlemmar. Hos arrangören och orkesterledaren Marty Page gick det lugnare till. Marty Page var från Kalifornien, men låten Warm Valley som han valde till sitt album I Get a Boot Out of You, The Modern Touch of Marty Page, den lånade han av Duke Ellington, född och uppvuxen på den nordamerikanska östkusten.
Thank you.
Marty Page ledde orkestern i Duke Ellingtons Warm Valley. Ellington var från Washington D.C. där man visserligen har varma somrar men ont om berg och dalar. Var det en mardröm Ellington tonsatte i sin Warm Valley? 35 grader värme i en dalgång. I så fall en musikaliskt ganska cool mardröm. Lika cool som när Stockholm Swing All Stars på plattan In the Spirit of Duke Ellington spelade den här låten av gruppens saltsaxofonist Claes Lindqvist, Warm.
Thank you.
Trombonisten Dicken Hedrenius, huvudsolist i Warm. Den låt skriven av altsaxofonisten i Stockholm Swing All-Stars, Claes Lindqvist. Från albumet In the Spirit of Duke Ellington 2018. Okej, det här var väl ändå ganska normal svensk sommarvärme. Sus von Ahn däremot sjunger om en sommardag, eller sommarkväll, som är alldeles för varm, till och med för varm för ett kärleksmöte. Cole Porters Too Darn Hot, här framförd av en av våra bästa jazzsångerskor, Sus von Ahn, från albumet Walk Between Raindrops 2009. Och ännu hetare ska det bli, lavahett. Det är snart 100 år sedan som den första tiki-baren öppnade i USA. En bar och restaurang med mat och inredning inspirerad av Söderhavet. Han som startade trenden kallade sig Don the Beachcomber. Så när hawaiianske keyboardisten, musikproducenten och ljudteknikern Kit Ebersbach fick lust att hänga på 90-talets nya våg av tiki-kultur, då startade han ett band med det fyndiga namnet Don Tiki. Och knöt på det sättet ihop säcken över decennierna och fick med en referens till Thor Heyerdahls anrika flotte Kon-Tiki på köpet. Och när vi ändå är där, vid Söderhavet alltså, kan vi väl stanna till på Hawaii och den berömda bad- och surfmetropolen Waikiki i södra delen av Honolulu. Visst är det varmare i Hawaii? Från samlingsalbumet It's Hotter in Hawaii, Eddie and His Serenaders 1928 och Down in Waikiki. Det var låtskrivarparet Harry Archer och Dolly Moss som hade skrivit denna betraktelse om ett kärleksmöte på stranden. Liksom Eddie and His Serenaders var låtskrivarna från fastlandet, det vill säga det kontinentala USA. Och skulle nu ukuleletoner från Hawaii kännas för heta för en svensk sommar, kanske bensinfat från Sollentuna kan vara lagom. Thank you. 1984 bildades stilbandet Hotpants i Stockholm. Efter det att ett gäng turnerande stilbandmusiker från Trinidad lämnat kvar sina instrument. Och 10 år senare bildades en annan svensk grupp, Cool Pants, och för drygt 10 år sedan slog sig ensemblerna ihop till Stockholm Stilband. Ett 10-tal musiker som spelar på gator och torg, fester och festivaler. Duke Ellington och Juan Tizols Caravan spelade Hotpants in 1995. Eddie Palmieri ger oss mer karibisk hetta. Frågan är om det inte blir för hett, demasiado caliente.
Llamando mi guaguancó, el adiós tumbando, que aquí está repicando, qué rico bonco. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó, el adiós tumbando, que aquí está repicando, qué rico bonco. Tumbando, lo que aquí está repicando, qué rico bonco.
Från en samlingsplatta med några av New York salsans hetaste band, betitlad Demasiado Caliente, för hett. Där var pianisten Eddie Palmieri, med puertoricanska rötter men uppvuxen i New York. Oye lo que te conviene, inspelad 1981. Och nästa nordamerikan skrev A Night in the Tropics efter ett besök i Karibien. Under de närmaste 6 minuterna kan ni väl fundera på när ni tror att det här verket kom till. Thank you. musik av New Orleans-tonsättaren Louis Moreau Gottschalk. Och heter man så och är från New Orleans, då är man en etnisk blandprodukt. I det här fallet av brittisk-judisk far och kreolsk mor. Det märkliga är att den här svängiga musiken, finalen ur A Night in the Tropics, skrevs redan 1861, decennier före allt vad jazz och ragtime heter. Men de karibiska rytmerna fanns ju på Kuba bland annat. Gottschalk, som turnerade över hela Nord- och Sydamerika som konsertpianist, var förmodligen först med att låna in dem i orkesterverk av det här slaget. The Hot Springs Music Festival Orchestra spelade 1999, ledd av Richard Rosenberg. Apropå Hot Springs, vi har ju haft en kall maj i år. Och hur viktigt det kan vara med majvärme, för att inte tala om sommarvärme, det kan Helen Forrest berätta om. Things You Are började som så många andra jazzstandards sitt liv som musikalmelodi. Det var i Jerome Kern och Oscar Hammersteins Very Warm for May som den först hördes år 1939. Med textförfattaren Oscar Hammersteins vackra kärleksförklaring You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. Här smälter allt samman i en enda svindlande metafor. Den älskade liknas vid själva löftet om majmånads smekande kyss. Det löfte som får vintern att verka så lång. Helen Forrest till Artie Shaws orkester 1939. Och när sommaren väl är här, låt oss hoppas att det blir en lång, het sommar.